Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Vi är framme vid den sista gruppspelsomgången och det är dags att skilja agnarna från vetet. EMs första skräll, det är att Norge med superstjärnor som Ada Hegerberg och Caroline Graham Hansen inte ens går vidare från gruppen. Dessutom snackar vi England och Tyskland. Hur försvagade Frankrike blir utan Katoto. Och givetvis en massa om Sverige och ödesmatchen mot Portugal. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi än en gång välkomna till ett hotellrum i Chester. På det här hotellrummet sitter jag, Anna Rydén. Vi har Frida Faglund och Petra Thorén här också. Och vi ser just i detta nu grupp A avgöra. Så vi börjar väl där. Vi ska till Sverigelägret och prata om förutsättningarna och allt inför det som väntade, den avgörande matchen mot Portugal och upplösningen då i Sveriges grupp. Men i detta nu så står Martin Sjögren och pratar med spelarna i Norge. De har alltså åkt ut i gruppen. Reaktioner, Frida börja.
Ett superfiasko för dem. Självklart. Skönt för dem att de kan skylla på att det är en svensk som tränar laget. Det tror jag norrmännen uppskattar väldigt mycket. Självklart ett fiasko för Hegerberg som det blev en, som vi, eller som vi också gjorde en stor grej av att hon skulle med till det här mästerskapet. Men de har ju varit för dåliga defensivt och Sjögren för absolut ta på sig en stor del av det ansvaret, men ärligt talat så har väl spelarna också ett visst ansvar och det har vi inte riktigt sett dem ta, så att det är väl en kombination av aspekter där som inte har fungerat för deras del.
Petra, du och jag är ju vana vid det här Sverige-Norge-duellerna eftersom vi båda bevakar skidor på vintrarna och det pratas ju en del om det nu när herrlandslaget mötte Norge i Nations League och vilka som är bäst och så här. Vad tror du reaktionerna är i grannlandet just nu när Norge som faktiskt var hypad inför det här mästerskapet i och med Hegerbergs comeback, i och med de nämndes av en del som, ja men det här kan vara en dark horse, de har offensiva stjärnor som Caroline Graham Hansen, de har Guro Reiten i Chelsea, de har Ingrid Systa Engen som spelar i Barcelona, och så blir det så här.
Ja, jag tror att eller vi vet, det har vi ju sett att kritiken är väldigt, väldigt stark och den riktas ju väldigt mycket mot Martin då som är förbundskapten där, och det kanske det här samtalet han hade här nu kanske var det sista samtalet han har med spelarna, för att det skulle vara förvånande nästan om det är så att han får fortsätta leda det här landslaget efter det här, för att det är klart med den individuella skicklighet och den spets som Ada Hegerberg kommer in med, så är det ju förvånande att man inte kan få ut mer, inte ens då mot Österrike här nu, så att det snackas nog hejvilt, det blåser rätt rejält där och vi kommer säkert se en förändring. Sen när det gäller Sverige och Norge, ja, vi har ju våra kära norska läsare som följer oss, och det är klart att de har varit rätt tysta nu, så att det är väl ett tecken i sig kan jag tänka mig.
Ja, det är väl lite så, och som sagt då, Österrike är de som tar platsen vidare efter ett mål av Nicole Billa till vardags i Hoffenheim. Det är hon som avgör, det är hon som ska göra målen för det här Österrike. Men hur mycket längre går de?
De får en kvartsfinal mot Tyskland. Sen kan de packa sina väskor och åka hem. Men så är det väl, runner-up. Alltså tvåan i grupp A ställs mot redan kvartsfinalklara Tyskland. Och det är klart att så som tyskorna har sett ut i sitt gruppspel så kommer inte Österrike ha mycket att sätta emot. För det kommer vara ett alldeles, alldeles för starkt motstånd. Men jag tror att de är väldigt nöjda med att ta sig vidare. Nu rynkar du på ögonen. Ser man inte på den heller, men väldigt djupa väck här i Fridas panna.
Det var lite härlig språkkamp blir det ju där. Men Tyskland, Österrike är ju typ samma land. Kan man väl säga.
Som att Sverige och Norge är det också, tänker du?
Nej, jag bara skojar. Men jag tror definitivt att Österrike blir motiverade av att möta Tyskland. Och tyckte Österrike var väldigt bra mot England faktiskt. Trots då att de skapade inte särskilt mycket. Alltså inte så många konkreta målchanser. Men jag tyckte överlag att de gjorde en väldigt stark match. Så att jag är spänd på att få se Tyskland. Eller att få se dem möta Tyskland. För att vi vet också att även om Tyskland har sett starka ut nu inledningsvis så alltså, ett gruppspel är ett gruppspel på något sätt. Nu väntar ju slutspelet här och det är då vi verkligen får se hur bra lagen faktiskt är.
Det var ju lite Hedvig Lindahl var inne på också att kvartsfinalen det är den första riktiga speedbumpen. Det är det man måste ta sig förbi för att mästerskapet ska börja på riktigt och det ska börja handla om medaljerna. Och Österrike som du är inne på, de har ju Sinsberger i mål som hade en väldigt fin säsong i Arsenal i Women's Super League. Så att det blir någonting kanske för Tyskland att bita in då. Ett Österrike som ju också var den stora överraskningen i VM, eller EM för 5 år sedan. Mm. När de tog sig hela vägen till en semifinal. Men nej, det känns väl ändå som att det tar stopp i en kvart, va?
Ja, oh, alltså favoritskapet måste ju ligga på Tyskland. Men jag ger Österrike ändå en ärlig chans att försöka. De kommer ju alltid i alla fall.
Och vidare, eller vill du tillägga någonting?
Nej,
på
men
de här?
Som en liten spaning där så är det väl liksom lite så här typiskt alltså Österrike, även Belgien, lag som på något sätt liksom också går under radarn inför sådana här mästerskap. Men liksom Sverige och liksom flera andra nationer har allt fler spelare i de bästa ligorna. De exporterar spelare och får ju vara med på den här liksom tempoökningen som sker. Och det gynnar ju landslagen. Så att på så sätt är det också lite roligt. För det här vittnar ju om den bredd som har blivit inom damfotbollen. Och att det finns allt fler lag på hög nivå, och Belgien är ju ett sånt lag också, så att det ska bli lite spännande att se, men möjligen det man ska spela in där är väl liksom om Tyskland klarar sig från fler coronafall då. Det kan ju vara så att ett par spelare till råkar ut för det, och då det är det klart att då blir man ju försvagare, men jag tror ändå att Tyskland tar det här.
Så är det ju. Vi ska snart gå över till England, Frida, som ju vinner den här gruppen. Oh, men du är inne på att det finns många bra lag i Europa. Finns det verkligen 30-40 bra lag som Magnus Wikman var inne på? Han var ju väldigt kritisk till hur mycket kritik Sverige fick då efter att ha vunnit mot Schweiz. Så att man inte gjorde med fler mål och var inne på att 30-40 lag som är bra.
Han tog ju i från tårna.
Ja. Det gjorde han, och nej, men det gör det ju inte. Men 20, topp 20-listan, Schweiz ligger på 20. De är rankade 20 just nu, ska vi säga då. Det var, och någonstans dit...
Österrike 21, va?
Ja, nästan som man vill titta efter. Men de, och Belgien ligger...
Ja, de ligger lite före.
Men där någonstans tror jag, så 20 lag skulle vi väl säga att...
Ja, 21.
Eller 21.
20-ish säger vi. 20. Men inte 30-40 lag som Wikman var inne på riktigt där. Han gick ju i försvarställning i samband då med att han klev ut i den mixade zonen efter att, eller dagen efter Sveriges vinst mot Schweiz. Det var mycket att säga där som skulle landa rätt i munnen.
Får bara peta in då att Portugal är rankat 30.
Ja,
då får vi se alltså.
Då kan vi se om Portugal är värdemätaren som säger att det finns 30 bra lag i det här. Det får vi veta på sen. Vi ska till den matchen snart. Men Frida, jag lovade att du ska få prata om England. Vi ser bilder samtidigt som rullar här på skärmen som är igång från Englands då seger. Jag var väldigt nöjd efter att ha haft en skitomgång i managerlaget förra omgången. Bytt in Beth Mead och Frank Kirby. Det kändes bra idag. Mm. Du har Alex Russo så att...
Ja, men precis. Alessia Russo var ju faktiskt en av de spelarna som jag flaggade för inför mästerskapet och tänkte att hon kommer nog få sina chanser trots att Ellen White är första valet. Och det har vi ju sett nu, trots att Wigman, nu var hon ju på distans för att hon hade covid idag, men hon har ju mönstrat 3 identiska startelvar här, vilket förvånar lite grann med tanke på att England redan var klara för slutspel idag innan matchen mot Nordirland. Men Russo har ju fått ganska mycket speltid ändå, kommer in här och gör det väldigt, väldigt bra. Hon skulle väl egentligen ha haft ett hattrick eller hade kunnat få ett där om hon hade satt den där sista möjligheten på slutet. Och den här vändningen hon gör vid hennes ena mål är ju, det är så hög klass på den. Och hon är ju en annan typ av anfallare än Ellen White, som är mer av en liksom äkta klassisk nia på något sätt, som är väldigt duktig inne i boxen, medan Russo har lite mer teknik, lite mer dynamisk och kan flyta runt lite. Så att det är en fin uppsättning nior de har där, England. Och ja, nu får vi väl se här. De har ju satt väldigt höga förväntningar efter det här gruppspelet, med tanke på att de har öst in mål, inte mot Österrike, men givetvis mot Norge och Nordirland, som väl, ja, Norge kanske vi hade förväntat oss mer av. Nordirland hade man väl egentligen inte förväntat sig särskilt mycket av, men höga förväntningar och ja, ganska högt självförtroende tror jag också att de har just nu.
Och det blir ju förmodligen ett ganska tufft motstånd ändå för dem, eftersom de ställs mot dödens grupp då i nästa omgång. Vad tänker de att, det blir förmodligen Spanien eller Danmark, ni som lyssnar på det här kanske redan vet om ni lyssnar lite sent. Den avgörs ju under kvällen imorgon för vår del. Så att, vad tror du, vad passar England bäst? Passar det bättre att möta Spanien eller passar det bättre att möta Danmark?
Ja, man tar ju hellre Danmark, tycker jag, av vad man har sett i alla fall i den här turneringen. Särskilt i mötet med Tyskland, om man nu ska påstå att England och Tyskland, de är kanske ganska likvärdiga, eller de är ju 2 av de lagen som har presterat allra bäst i turneringen. Och Danmark fick inte alls igång sitt passningsspel, de hittade inte fram till Harder som blev liksom mer och mer frustrerad för varje sekund som gick. Så att jag tror definitivt att de hade föredragit Danmark. Sen å andra sidan, Spanien vet vi, de är försvagade utan Boteas, så att det är klart att de har en chans där också, en väldigt god chans. Men ja, ska man välja ett av de 2, då blir det Danmark.
Ja, vi får se hur det går i den gruppen. Nu lämnar vi grupp A och tänker än en gång på Norges fiasko innan vi gör det. Så. Nu har vi lämnat Norge ur den här turneringen. De får inte vara med längre. Sverige är än så länge med, men det kan ju fortfarande gå illa för Sverige också. Så är det ju. Det får vi vara klara med. Det blir en ödesmatch, den sista gruppspelsmatchen mot Portugal. Och Petra, du kan väl få börja lämna en liten rapport här, för du har varit och scoutat motståndet idag. Du har varit på Manchester Citys träningsanläggning där Portugal hänger och sett vad det är som väntar Sverige i den här ödesmatchen.
Ja, vad man nu kan se på 15 minuters träning.
Exakt allt, alla taktiska detaljer. Vad ska du ge oss nu?
Starten, jag såg en liten kvadratövning på ett tillslag med 2 jagande i mitten och typ 7-8 spelare runt. Men det jag noterade där då, på den lilla 15 minuten, var att de är i alla fall uppe över 10-12 lyckade passningar varje gång. Och jag har hört det svenska laget i Europa succé och showat efter 5-6. Det är bara en liten spaning. Men det som sägs i alla fall kring laget är att alla är tillgängliga. Alla är friska och hela. Så det finns inga jättestora frågetecken, så som det var då i alla fall inför träningen. Det var en väldigt skön stämning i laget. Såg väldigt så här glada, lättade ut. De skulle ju inte varit i EM egentligen, utan den möjligheten fick de ju eftersom Ryssland, som hade kvalat och spela playoff mot Portugal, inte fick vara med på grund av det rådande kriget i Ukraina. Så de har ju liksom här kommit hit, det var väl du Frida prata om det, 92 va? Jugoslavien, parallellen. När de inte kunde ställa upp och Danmark kastade sig in i turneringen och kom liksom raka vägen från semestern, typ med ölburken i handen, mer eller mindre. Riktigt så har det inte varit i det här fallet, men de har haft korta förberedelser. Men de har en förbundskapten, Francisco Neto, som har jobbat med dem i 8 år. Det är liksom en ganska lång utveckling som han har haft med det här laget. Det är en lång period. Han har byggt det här laget med en grund, solid stabilitet försvarsmässigt, det är liksom bakifrån. Sen har de ju kanske inte samma organisation, fysik och liksom taktiska förmåga som många av de liksom nordeuropeiska länderna har, men rätt en bra liksom ändå tuffhet om en liten målvakt, det ska vi komma ihåg. Men sen det som jag tycker är lite så här varningsflagg som vi ska resa liksom inför den matchen, där är att de när de vinner boll så går de väldigt snabbt upp mot sista tredjedelen. Och det deras anfallare gör, det är att de försöker liksom besätta ytor som inte, ja men så här, kanske inte går i traditionella mönster. De går gärna liksom på ytor som normalt sett kanske inte inspelen brukar komma. Och Diana Silva där som gjorde mål senast, där är en lurig spelare som kan komma störtandes lite vad som helst. Och mot lite långsamma ben, som vi vet det kan vara, fötterna går inte alltid snabbt i den svenska backlinjen, så kan det liksom bli lite luriga situationer där hon kan dyka upp. Så att ja, inte helt oävet lag, och de har liksom allt att vinna, inget att förlora, ingen press på sig. Så att jag tror att det kommer bli en rätt svår match för Sverige.
Ja, och Hedvig Lindahl var ju inne på lite samma grej som du är inne på slut här. Vi kan väl lyssna på vad den svenska målvakten sa idag.
Så är det ju. De fick en gratis plats i EM och de kör ju bara, så det är väl härligt. Och vi har ju stora förhoppningar och förväntningar utifrån och vet vad vi kan. Så det är klart att om vi ska prata om någon press eller så det ligger det ju på oss. Men vi tror ju att vi är redo för att hantera det.
Ja, Hedvig... håller med dig helt.
Det var väldigt bra, för jag har ju inte hört vad Hedvig har sagt innan, men det känns ju väldigt fint att få det bekräftat här då. Tack Hedvig.
Ja, exakt. Och Frida, du har varit inne på det, du såg dem i Algarve när de mötte Sverige, just den här speeden som finns mot den svenska backlinjen. Idag fick vi ju träffa Linda Sembrant då, som ju är en mittback där det har funnits frågetecken i hela den här uppladdningen. Först så fick hon ju problem med foten efter att ha gått in i en duell med Lina Hurtig på träning i Båstad. Sen så blev det någon följdskada i vaden som har hållit henne borta. Jag vet inte hur många gånger hon fick frågan idag. Har du 90 minuter i dig, Linda? Den ställdes på väldigt många olika sätt. Mm. Linda Sembrant sa att hon är spelklar i alla fall. Hon ger inget om hur många minuter. Men känslan när man lyssnar på Linda Sembrant är ju att men hon har ju minst 45 i sig, nästan upp mot, i alla fall 60 skulle vara min. Utan haft med teamet då, Petra Thorén med oss på det här för att analysera, så känns det ändå som att Linda har ganska mycket speltid i sig. Så vi fortsätter den här diskussionen som vi har haft inför varje match. Hur ska Sverige spela i sin backlinje? Vilka mittbackar ska starta mot Portugal? Fredrik, om du får börja här, med tanke på då speeden vi vet att Portugal har, vi har sett de två inledande matcherna.
Ja, alltså det är ju svårt när vi inte får se alltså hela träningar. Det är klart att de har så mycket bättre insyn än vad man själv har. Linda Sembrant har ju alla grundförutsättningar för att vara första alternativet att starta. Men vi vet ju inte heller hur matchredo hon är. Det är ju jättesvårt för oss att sitta och dividera här. Jag tycker väl att hon ska in i en backlinje om det är så att de är övertygade om att nej, men det blir inga problem för henne liksom, att hänga med i tempo och sådär. Nu har hon ju inte varit borta så länge. Det var ju annorlunda när hon hade den här svåra knäskadan och var borta en väldigt lång period. Så då vill jag nu helst ha in henne, för att jag känner ändå att det blir tryggare med Linda Sembrant i mittlåset. Och jag skulle faktiskt vilja ha Nathalie Björn bredvid henne. Det är ingen vanlig kombination. Vi har inte sett det särskilt ofta, om vi någon gång har sett det. Det är ju någonting som man skulle ha kollat upp givetvis. Men jag tror inte att de har spelat någon match ihop. Eller kanske någon enstaka i så fall. Det är i alla fall inte en kombination som man har sett särskilt ofta. Men jag skulle nog gå på det ändå. För att Nathalie Björn har ju varit liksom den bästa mittbacken ändå som vi har sett nu hittills. Enligt mig. Och sen vill jag in med Jonna Andersson igen till vänster, för att det blir ett betydligt större hot framåt. Så det är väl de ändringarna jag skulle göra i backlinjen. Jag säger inte det med rungande övertygelse dock, för att som sagt, vi har lite insyn, men vi har långt ifrån all insyn.
Så är det ju, och det vi har sett är ju att Linda, hon tränade ju hela den här träningen då, som är dagen efter match där reserverna tränar, men det är ju vad det är, den typen av träning, där var ju med hela. Men det innebär alltså att du petar både Amanda Ilestedt och Magdalena Eriksson.
Så tänker man så, är det dumt också? Är det dumt med två som inte har spelat ihop? Det kanske är jättekorkat av mig att sitta och föreslå det ens. Alltså ju mer jag märker ju att jag är som Peter Gerhardsson. Han erkände ju själv på en presskonferens här att han ändrar sig så här liksom 100 gånger innan en match, och liksom rådfrågar en massa olika personer. Jag hade varit exakt likadan om jag var tränare. Nu börjar jag, när jag sagt detta så börjar jag tveka på mig själv och känner att jaha, är det kanske bättre då att ändå köra med ett mittbackspar som känner varandra väldigt väl? Ja, kanske, men vem skulle man peta då? Ska man ändå ge Magda ännu en chans, för att hon är ju bättre som mittback kontra vänsterback. Hon får alldeles för mycket ytor att täcka som vänsterback, men känns ändå lite mer stabil som mittback. Så jag kanske hade gått på de två då, även om det känns hårt att peta Nathalie Björn. Men jag vet inte, nu vet vi inte om Seger startar än, så jag börjar bli lite osäker på det också. Men ja, jag lämnar det i luften så får Peter få ta över.
Vi kan ju också bara flika in att osäkerheten kring Seger bland annat då grundas i att hon inte kommer dyka upp på presskonferensen inför matchen för Sveriges del, där de brukar skicka fram lagkaptenen. Enligt presschefen så har de roterat tidigare, men bland annat då under VM 2019 när de gjorde det, ja, då var det ju en match där man också roterade i princip hela startelvan då i den sista gruppspelsmatchen mot USA, när man skickade fram Hedvig Lindahl istället. Så Peta, mittbacken.
Jag ser när ni tittar på mig.
Alltså,
ja, nej, det är jag verkligen inte. Men jag lutar mig lite grann åt det som jag då i min roll som medicinska rådgivare i våran trupp sa förra gången. Och det var att för att Linda Sembrand ska vara aktuell från start, så skulle jag vilja ha sett henne 30 minuter i förra matchen. Bara för att liksom få se henne i en matchsituation. Och vi vet inte om det kanske hade varit planen om Sverige hade haft ledningen med 3-0. Att man liksom, okej, då gör vi de här bytena för att ge Linda den möjligheten. Nu blev det ju en så pass tight match på slutet, och då kanske man inte ville stoppa in henne där och då, även om hon är en ytterst kompetent mittback som har spelat stora matcher för Juventus och svenska landslaget innan. Så därför lutar jag mig att man inte kommer ha Linda Sembrant här, utan snarare så får göra så igen då. Att ha Sverige-matchen, är den avgjord, då kan man ge henne 30 minuter på slutet. Men det som är lite, jag ska inte använda ordet oroväckande, men det som man kan fundera över tycker jag lite grann, det är ju att när man ser ett lag utifrån så brukar mittbackarna vara det lättaste att ta ut.
Mm.
Det kan vara lite mer förändringar på de offensiva positionerna du kan ha på yttrarna. Men du brukar ha liksom en ryggrad, en central linje i ditt lag med en målvakt, två mittbackar, central mittfältare och så. Liksom, som alltid är given.
Och så var det ju under VM 2019.
Så var det under VM, och sen blev det inte riktigt så under OS eftersom skador ställde till lite grann där och så bytte de. Men det tycker jag är snarare lite liksom utmanande att vilka är Sveriges mittbackspar? Och vilka är det från början?
Ja,
och vilka, jag tror att det hade varit Linda Sembrant och Magdalena Eriksson om inte hon hade gått sönder. Men det får vi ju aldrig veta. Men det tror jag.
Ja.
Så det troliga är nog att antingen startar han med Amanda Ilestedt och Nathalie Björn som senast, eller också så är ut med Björn in med Magda.
Egentligen hade man ju velat baka ihop alla mittbackar till en typ, för att de har olika.
Det är bra om man har två mittbackar ändå, kanske.
Ja, men precis. Men om vi sätter Linda Sembrant, jag tycker ändå, så länge hon får vara skadefri och sådär.
Okej,
så
då klarar hon sig, och sen slår vi ihop de andra tre.
Ja, hade man slagit ihop dem hade vi haft en ultimat mittback. Då hade vi haft en mittback som är fantastisk med bollen rättvänd, duktig i luftrummet, lite fart ändå. Ja, de har haft alla egenskaper. Nu blir det som du säger, att man nu blir det att man sitter ju väg och hela tiden. Ja, men ska vi ha in någon som är duktig i luftrummet? Eller är det viktigt att ha någon som är duktig med bollen vid fötterna? Det blir ju så konstant på något sätt. Det måste vara svårt även för förbundskaptenerna att ta ut laget.
Ja, vi klarar inte av det här bevisligen.
Nej. Och som tur är så är ju inte det vårt jobb. Vi spekulerar, tycker, tänker och rapporterar kring det här. Och det är ju mer saker att rapportera om inför den här sista omgången. För det är ju stökigt i Sveriges grupp. Förutsättningarna, ja, det finns väldigt många sätt Sverige kan ta sig vidare på. Vi kan väl börja med att lyssna på om spelarna själva har klart för sig vad som gäller för att ta sig vidare och hur det påverkar om man kommer etta eller två i gruppen.
Faktiskt inte helt koll just nu, men vi ska ta en poäng i alla fall. Vi vill vinna matchen. Sverige. Vet du, om man ska gå långt i ett mästerskap, då ska man vinna mot alla lag. Men det är klart, om man kan få en grupp tvåa i en kvartsfinal så är det fördelaktigt.
Inte så jättemycket skulle jag säga. Vinna matchen helt enkelt. Det är det som jag mest kollar på att vi vill göra. Så att jag tror att det är väl det som är viktigast utifrån att vi har matchplan för att vinna matchen och vi ska gå ut och göra den. Och sen såklart under matchens gång utifrån att matcherna spelar samtidigt kommer det säkert komma olika direktiv på ett eller annat sätt. Men någonstans ligger helt på våra ledarstab och tränarna. Så att nej, jag skulle inte säga att jag har koll på alla detaljer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det låter lite som på när Amanda Ilestedt kom ut i den mixade zonen dagen efter Sverige hade besegrat Schweiz och hon stod och upprepade mantrat: det viktiga var att vi vann matchen. Det viktiga var att vi vann matchen.
Det var en tuff match, men vårt mål var att vinna matchen och det var det vi gjorde. Så det är vi nöjda med. Vi har pratat om att vi är väldigt nöjda med vinsten och det var det vi gick in för och vinna matchen. Som sagt så är vi väldigt nöjda med att vi vinner matchen. Vi har många delar i spelet som vi är nöjda med. Så att, men också givetvis så känner vi att vi har fler nivåer att nå. Men vi känner oss nöjda med det resultatet. Och att det sen blev en väldigt tuff match och att vi vinner den är vi väldigt nöjda med. Som sagt, vi är väldigt nöjda med att vi vinner matchen. Och vi var förberedda på att det skulle bli en tuff match. Och att vi vinner den så är vi nöjda med.
Hon ville inte prata något om det här med målskillnad och grejer och vad Sverige hade kunnat dra ifrån med och så vidare. Men ja, nu är det väldigt många faktorer som kan spela in i den här sista omgången med tanke på jämnt det är mellan Sverige och Nederländerna. Apropå att komma ett och två, Sverige kan till och med missa att ta sig vidare mot kvartsfinal. Petra, har du rätt ut alla förutsättningarna?
Nej, det har ju Tete gjort. Lasse Mannheimer har ju, vår kollega har ägnat sig ägnat mycket tid och kraft åt det. Sen har vi självklart tittat på liksom EFAs regler, vad som gäller. Men det är liksom, vi skulle kunna sitta och dra alla olika scenarier, men det är väldigt enkelt att skala det ner till: vinner Sverige, då är Sverige vidare. Och kan till och med förlora med rätt resultat med sig och ta sig vidare. Oavgjort, ta sig vidare. Sen handlar det då om man ska bli ett eller två. Så att jag tror inte vi ska...
Nej, vi ska inte gråta ner oss i alla detaljer, för då kommer folk stänga av.
Precis.
Ja.
Men det kommer ju vara en minutkamp om det är så att Sverige inte... Alltså det kommer ju komma in nerver någonstans i den här matchen. Om man inte har avgjort och är liksom, matchen är igenspikad fram mot 70:e minuten. Och det tycker jag blir oerhört intressant för det ledarskap, coaching vi har sett från Peter Gerhardsson och Magnus Wikman har inte varit riktigt övertygande. Alltså deras möjlighet till flexibilitet och förändringar. De pratar mycket om slutelvan, men vi var ju inne på efter matchen senast då mot Schweiz, att förmågan att förändra innan man gör byten är inte så övertygande. När man ser att spelet inte fungerar, när det kör fast. Det är svårt att få ut budskap på plan givetvis. Men där någonstans känner jag att jag hoppas att det här kan ju bli ett verkligt en match där de måste in och bevisa att de på ett bra sätt hanterar det så som de har gjort innan, just med att skicka in rätt spelare men också våga agera i rätt tidpunkt.
Det blir ju nästan som att de sitter och väntar på att det bara ska börja klicka, alltså som under första halvleken där. Det funkade ju inte att ha Hurtig ute till höger. Och det är ingenting på henne egentligen, för att hon, det är en ovan position. Hon föredrar att spela centralt eller till vänster. Jag har förståelse för att det kan vara, att det är tufft då att gå in och försöka göra någonting. Och det som var intressant med henne också var ju att hon nämnde idag själv återigen det här med relationerna. Att relationerna inte var särskilt bra. Och det är ju någonting som vi har tagit upp väldigt mycket, det här med att det är oroväckande hur ofta de nämner att relationerna inte stämmer. Och med henne till höger så gjorde det ju inte det, i alla fall. Och det var ju ingenting som de ändrade på särskilt snabbt. Trots att nästan till alla kunde se att det inte riktigt fungerade. Och samma sak med Magda då till vänster. Att det var kanske ingen lysande idé. Men ändå så stod man kvar eller höll fast vid det. Och de vinner ju matchen, visserligen. Men samtidigt så kändes det som att det blev onödigt. Ja, alltså det tog onödigt lång tid innan Sverige fick till det här trycket mot slutet då, mot Schweiz. Så att.
Ja, och Magnus Wikman sa ju det, att de funderade och diskuterade eventuella byten i halvtid men valde att köra vidare med det med så som det var. Och det är ju ett beslut som man tar då. Då hade de ju i alla fall diskuterat det, men då väljer man ju liksom lite grann att vänta ut läget. Men en så här extremt enkel förändring som du kan göra i ett sånt läge, det är ju faktiskt att kalla till det Lina och säga, hör du Lina, kliv över på vänsterkant, skicka över Fridolina på andra kanten. Vi bara byter kant på er och se vad som händer i 10 minuter, en kvart. Mm. Alltså Lina trivs ute till vänster. Vi vet att Rolfö kan vika in från högerkanten. Det är ju en sån där justering som...
Det gör alla lag.
Nej, men, ja, det gör ju alla lag. Och det borde spelarna göra själva.
Ja, det ser man ju. Det är ju kvittar om det är Man City eller vad det än är. De skiftar ju kant alltså 3-4 gånger på match. Mm. Bara för att friska upp det ibland om de har kört fast.
Ja, och inte ens det händer ju faktiskt. Nej. Så att,
jag vet inte om det är att Fridolina verkligen, verkligen inte vill spela till höger. Om det är så enkelt. Och att de helt enkelt bestämmer sig för att gå på... Jag tror inte att hon har sista ordet givetvis, men Lina vill ju uppenbarligen spela till höger.
Så nej, men Kosovare Slane spelade ju till höger i öppningsmatchen. Alltså,
typ.
Ja, typ. Alltså utgångspositionen taktiskt i alla fall var det. Och nu när hon blir fastlåst i spelyta 2, ja men ut med henne då på kanten, in med Lina centralt. Alltså spelarna som själva.
Som hon var mot Brasilien då.
Ja, varför fattar de inte egna beslut som, jag menar, det behöver inte komma från bänken allt. Och där undrar jag lite grann att, så var problematiken sitter när det blir så fastlåst som det har blivit nu, och till slut en frustration då. Och Koste sa ju det själv, hon var väldigt irriterad på
det, kan man säga.
Fly förbannad sånt till dig.
Jajamän. Det kokade. Man till och med såg liksom hur ångan kom bakom det där munskyddet som de numera har på sig, i och med att corona sprider sig igen och de tilltar ännu mer säkerhetsåtgärder.
Men jag undrar också hur det tas emot i gruppen. Mm. Att Koste gör ju vad hon vill. Hon bryr sig inte om liksom och hålla sig till några regler och sådär. Jag undrar hur det togs emot i gruppen, att hon gick ut och var så oerhört kritisk. För det kom ju ut andra spelare och var kritiska, absolut. Men hon tog det på något sätt ett steg längre och var ju liksom så här fullkomligt rasande. Ja, jag undrar, det hade varit väldigt kul och intressant att vara lite fluga på väggen där och höra hur snacket egentligen går i ett sånt omklädningsrum efter en sån match. För att det är väldigt uppenbart att de här spelarna hanterar den här situationen på väldigt olika sätt. Jag menar, Amanda Idesett, det lät som att hon hade, alltså, var ju som du sa Peter, jämförde henne med en politiker. Alltså det var ju verkligen som en politiker från Sölvesborg som stod där och bara upprepade samma saker. Otroligt alltså, man fick inte ur henne någonting. Och det är ju bra kanske på ett sätt att de har bestämt sig för att, nej men nu tittar vi på det som var positivt. Liksom, rent statistiskt så körde vi över Schweiz och så vidare och så vidare. Men samtidigt så blir man ju lite frustrerad själv också. Vill ju ändå ha ut någonting av det. Men de menar ju att känslorna tycker överhand och att det gör det ibland i fotboll. Och det har de ju helt rätt i också. Alltså, så är det ju väldigt ofta. Så att, nej, jag undrar verkligen hur stämningen i gruppen är just nu. På riktigt.
Ja, för när Ilestedt kom ut, det var ju då dagen efter när hon hade sovit på saken. De hade haft sitt matchmöte dagen efter, pratat ihop sig. Och så kom hon ut det här och liksom upprepar mantrat om att det viktiga var att vi vann matchen. Det här med målskillnad och allt det där skulle...
Jag tyckte det var skönt att Lina Hurtig höll sig i alla fall inte till manuset idag. För manuset verkade ju först vara det här med att det är mycket känslor i fotboll.
Mm.
Och vi gjorde ändå bra match. Hon var ju ändå så här: vi käkar upp dem defensivt. Så hon sa i alla fall någonting annorlunda. Och det kan jag ju hålla med om på ett sätt. Alltså de kommer inte till speciellt många lägen Schweiz. Men det är just det här att ursäkta om jag säger Schweiz fel. Jag orkar liksom inte. Jag har gett upp det för länge sedan. Ni får liksom hålla.
Det är ändå till roligt med tanke på att du hela tiden korrektar vår engelska.
Nej, det gör jag inte. Jag gör det bakom min rygg.
Ja.
Men i alla fall.
Men du gjorde det alldeles uppe till mig. Men det var ju för att jag sa fel. Så det var helt
okej. Ja, men jag tänkte mest som du säger det till
honom. Ja, jag har inte gjort.
Nej, men i vilket fall. Nu tappade jag helt tråden. Men det var säkert jättebra. Så.
Ja. Att de inte kom till lägen och att Lina gick ut.
Ja, men precis, det var ju ja, så, det var där igen, relationerna i anfallsspelet, det var ju det som inte fungerade.
Ja, och det som är lite intressant där då, det är ju det faktum att efter matchen mot Schweiz så hade Sverige en vanlig då dagen efter match där statsspelarna återhämtar sig, rehabtränare i gymmet och så vidare. Det är bara avbytarna som är ute på fotbollsplanen. Idag så var det en helt träningsfri dag. De har alltså inte tränat fotboll. De har visserligen, vad man ser på sociala medier, jobbat på relationerna på andra ställen. De har skjutit slangbälla, de har verkat ha tävlat. Det var någon form av gruppaktivitet. Vi får se och kolla med Magdalena Eriksson om det har förekommit fusk denna gången också, likt som på midsommar, eller om det var rättmätiga vinnare den här gången, om det nu fanns vinnare. Men de har i alla fall inte varit på fotbollsplanen för att jobba på de här relationerna, utan det är träningen som de har dagen innan match på matcharenan. Det är den fotbollsträning de har mellan de här två. Hinner man hitta relationerna på den tiden?
Relationerna finns där sedan tidigare. Så att jag tror att det är mycket med liksom tajmingen och liksom hitta rätt... hitta liksom... så, dynamiken i relationerna. Det som jag skulle kunna tycka att det hade varit bra... det är väl liksom om det finns en sån här liten belastningsrädsla i laget att de skulle behöva blåsa ut lite grann. Och vi såg ju på den här träningen, tyckte jag var spännande, den träningen då som var dagen efter match, så genomförde de just det som vi faktiskt pratade om förra gången i bilen på vägen hem. Alltså de behöver blåsa på lite grann.
Mm.
De gjorde en kontringsövning där de fyllde på med spelare. Det var först en mot mål och sen kom det in, var det två mot där.
Det såg
två
kul
mot
där. Ut.
Ja, den såg jätterolig ut den övningen. Och så
fyllde de på Sofia Jakobsson.
Ja, så fyllde de på, hon skadade sig, syftar Anna på det här.
Ja.
Så fyllde de på med fler och fler. Så de var i, helt plötsligt var de i ett... fyra mot två läge och sen var man ett fem mot fyra läge, så det blev en väldigt intressant dynamik. Det var mycket beslut som skulle fattas på ett sånt, men framförallt så var det högt tempo och jag vet inte hur många gånger man hörde Magnus Wikman löp igenom, och det är ju lite grann det, alltså Sverige, jag tror han till och med sa det sådan som efter träningen att ja, men Sverige, vi behöver spela mer kontringstänk, kontringsfotboll även när vi har ett spelövertag. Det innebär att man får liksom inte sluta med de här löpningarna. Du får löpa för att trycka ner en backlinje. Du får löpa för att skapa en yta. Du kan liksom inte löpa och vända tillbaka, bli felvänd. Du kan inte bara hela tiden gå ner och ta emot felvänd. Utan de behöver sätta fart för att liksom få tryck i spelet och tempo i spelet. Och jag tror att då kommer relationerna av sig själv. För det såg vi vid... Sveriges första mål, att när de inte behöver tänka, då finns relationerna där. Och det kanske är lite grann, om man åker på semester, man är tillsammans med sin familj, då kommer ställs relationerna på en, på sin spets på ett annat sätt. Hemma i vardagen funkar alltså lite mer vardag, lite mer ös liksom. Sluta tänk för mycket.
Och lite mer idioten på träningarna.
Ja, lite mer, och sätta lite mer högt tempo. Och det har vi ju saknat. Och med det sagt då, så undrar jag verkligen om det här sättet att avstå en träning och liksom dessutom gå in på spat. Jag tror att det är skönt för att byta mentalt fokus och göra någonting annat. Men jag har sett att vi pratade om det när jag var på väg då till Portugals träning, att Portugal har kört träning då alla dagar efter matchen senast mot Nederländerna, där de förlorar knappt med 3-2. Och de använder den tiden för de taktiska genomgångarna. Och Carolina Mendes, som jag frågade då, anfallare, hon har spelat i Djurgården 2016, var hon där. Kanske någon som känner igen från den säsongen. Hon kände i alla fall igen Johanna Rytting Kaneryd på bilden, på Instagram-bilden när hon var på spat. Och så undrar hon lite grann om inte Olivia Skog fanns där någonstans också. Nej, men hon sa att hon hade spelat med henne. Men hon var ju ganska så här cool och säger: nej, men tycker Sveriges coach att det är bra för deras lag att gå på spa, så har ju alla lag olika sätt att förbereda sig för. Vi gillar att vara på plan och vi känner att vi kommer vara tillräckligt förberedda när vi kommer ut. Det var ju en liten passning där i alla fall. Mm. Sen får vi väl se vilket koncept som är vinnande, men jag tror att de måste upp, och vi har varit inne på det innan. Det är någonting i tempot som inte stämmer.
Vi var ju inne på det i början när vi började prata om den här matchen som väntar, att Portugal liksom har halkat in på ett bananskal i den här turneringen. Att man har fått Rysslands plats då i den här gruppen. Men tittar man också på det faktum, alltså Portugal har gjort fler mål än Sverige så här långt. Hur förvånade ni över det? De har mött då samma motstånd men har gjort fler mål.
Mm. Ja, det är inte kul. Nu skiljer det inte jättemycket. De har gjort ett fler mål. Ja, hur man nu än säger det. Men ja, Portugal är väl ett sånt lag också som jag är inte förvånad av att de har gjort mål. För att som sagt, när de mötte, jag vet att jag låter som en hackande skiva. För att det enda jag kan referera till är en nationell Carve Cup. Men då såg man verkligen att de har de här djupledshoten och... Därav är jag inte förvånad av att de har gjort mål, men det är väl just det här att Sverige, liksom de gjorde då, att de måste på något sätt vara trygga i att de kan vinna matchen över 90 minuter. Så även om det skulle vara så att Portugal får in ett tidigt mål, så måste bara Sverige behålla lugnet och veta att de har ju på något sätt spelare som de kan kasta in och få en sorts, ja, som Gerson alltid pratar om, en slutelva som Portugal absolut inte har. Så att så länge de ändå håller ihop det tillräckligt mycket, och vi vet om att även om vi sitter och pratar om, och det har vi ju alltid gjort, det här med att det finns liksom vissa svagheter i defensiven, så är det ändå överlag en bra defensiv. Så att det blir väldigt, väldigt viktigt att täppa igen där så mycket som möjligt, och även om det inte skulle klicka direkt så ändå behålla lugnet. Men jag hoppas i den här matchen att man utnyttjar kanterna på ett betydligt bättre sätt än vad man gjorde mot Schweiz. Och det gjorde man väldigt bra mot Nederländerna, men det berodde ju väldigt mycket på formationen då ju. Så att det blir intressant att se om de väljer att säga åt ytterbackarna att trycka upp högre. För att det tror jag verkligen behövs om man ska se till att straffa dem offensivt.
Ja, det blir en spännande match det här, och det som också står på spel då, det är ju... Om nu då Sverige vinner sin match, vilket spelarna hoppas på, för att inte behöva tänka på för mycket av de andra förutsättningarna. Men det kan ju spela in då beroende på om man blir etta eller tvåa. Och det handlar ju om att undvika Frankrike framförallt i gruppen. Frankrike klarar gruppsegrar i den andra gruppen. Så att kommer man tvåa i Sveriges grupp, då blir det Frankrike i en kvartsfinal. Petra, hur starka är Frankrike nu då? För nu såg vi ju Katoto kliva av skadad. Beskedet är att hon tyvärr missar resten av EM.
Ja, det är jättetråkigt att en stor spelare, en skicklig anfallare, en superstjärna, även om hon inte har faktiskt den auran riktigt internationellt än, för att det är en ganska blygsam spelare så i sin personlighet, men det, jag tycker det är framförallt jättetråkigt. Men det innebär ju att Frankrike är försvagat. Den superoffensiv som vi såg i första matchen framförallt, och som vi också såg de första 10 minuterna igår då mot Belgien. Det är ett otroligt, det var liksom, hon var ju liksom juvelen i den spetsen offensivt. Så att det är klart att det är ett jättetapp. Sarr som kom in har en bra speed, men inte samma teknik och inte samma finish framför mål. Så att Frankrike är ett bra lag ändå. Kommer bli jättesvårt för Sverige, men det finns faktiskt en hel del svagheter i laget. Vi ser att som samarbetet mellan målvakt och backlinje inte är superduper. Det funkar inte helt dynamiskt och spänstigt, utan det blir en del missförstånd. Målvakt som släpper en del returer ut och liksom Renard som är en fantastisk ledare, men som inte riktigt är påkopplad i alla de där lägena heller. Och det är klart att med Katoto borta så blir det ju inte så omöjligt som det hade känts annars. För annars hade jag bara tänkt att Sverige kommer inte ha en chans. Nu känns det faktiskt som Sverige kanske har en ändå liten chans.
Ja, jag sitter med samma känsla. Tyckte hade Belgien bara, hade de haft det där sista lilla, de slog bort en del onödiga bollar. Men hade de haft det där sista lilla tekniken, skickligheten, då tror jag att de hade kunnat få med sig en poäng från den matchen. Även om Frankrike givetvis, de hade ju sina lägen och sådär, och de fick en straff. Och Renard givetvis borde ha gjort mål på. Men
returen.
Ja, precis.
Jo, tack.
Ja, men
den hade till och med jag satt som inte har någon bollkänsla i fötterna utan bara i händerna.
Det slår du fast här.
Ja, absolut.
Ja, men jag tyckte ändå att Belgien, de överraskade ju ändå en del och kom överraskande nära Frankrike, så kan man säga. Och det fick man ju känna liksom att, ja, men kan de komma så nära, då kan Sverige definitivt också göra det.
Det känns ju ändå lovande, men först måste Sverige då ta sig förbi hindret som är Portugal och ta sig vidare till den här kvartsfinalen.
Som vi inte gör en Norge, som vi säger nu.
Det är så vi benämner det. Vi får se om Danmark hakar på Norges trend eller inte. Det kan bli jobbigt det här för Skandinavien i gruppen. Jag som då tippade favoritfall för Tyskland och Frankrike har ju fått äta upp det redan. Tänkte att skandinaviska lagen skulle leverera. Vi får väl se hur det går. Har ni något mer ni vill tillägga här innan vi stänger igen podden? För idag 5 plus ska vi dela ut.
Mm.
Är det någon som har 5 plus i bakfickan till någonting? Det är ju inte till Norge i alla fall.
Lina Hurtigs morgonhumör kanske.
Vi ger 5 plus till Lina Hurtigs morgonhumör. Det tycker jag hon förtjänar.
Hon är en riktig solstråle på morgonen. Och nu är jag jättesarkastisk när jag säger det. Men hon är väldigt skön. Hon är en sån där spelare som, hon är verkligen sig själv oavsett om hon står framför en kamera eller pratar med oss. Så det tycker jag är jäkligt befriande. Det är skönt med såna människor.
Ofiltrerat och härligt.
Ja, och när hon säger något så är det för att hon verkligen har någonting att säga.
Yes.
Annars låter hon bli. Så att, jag gillar också Linas obryddhet och har ju den stilen även på plan. Så att, visst, varför inte?
Förra gången fick hennes dotter 5 plus.
Oj, ja, det blir
lite, nu får hon till familjen Hulting här faktiskt kanske.
Ja, men jag är svag för henne, det har säkert folk märkt. Liksom. Det är därför jag desperat hade velat se henne göra en bra insats till höger, men det blev inte så. Så att nu är frågan hur man ska få in henne i startelvan. Vi får väl se hur det blir.
Då slänger jag in som ett extra 5 plus här då, som kanske Frida borde ha tagit, nämligen England och deras övertygande gruppspel, hur de kliver in i kvartsfinalen.
Jag trodde att det skulle vara patriotiskt.
Ja, vi ger England 5 plus och det ska bli spännande att se nu då i den här kvartsfinalen som blir någon form av speedbump, vad England levererar där, hur farliga de blir och om vår taxichaufför som vi hade idag kanske får skaffa sig en ny reggeplåt. Han har alltså, vi åkte taxi ut till Sveriges spelarhotell och så hade vi trodde vi skulle kunna betala med kort. Det gick inte. Frida fick gå in och försöka lösa då så att vi fick loss cash under tiden som jag pratade med taxichauffören. Och då så poängterade han så här, först lite lugnt.
Ja, nej, men det var ju, det spelades ju, there was a World Cup here, 66. Jag bara, ja, jo, som England vann. Han bara, ja, och så pekade han på sin regplåt där det står EN66 won.
Ja, han var stolt över den.
Den var han stolt över. Han hade letat efter den i flera år, fick den till slut i födelsedagspresent, avslutade med att säga att ja, en sån kan ju inte ni ha för Sverige aldrig vunnit VM.
Nej, så den fick man ta en bild på.
Ja, det fick man. Så att, ja, nej, vi får se hur det går för Englands damer. Han trodde på dem och trodde att de kan gå långt, så att vi får väl se om han får rätt eller inte. Med det så klappar vi ihop det här avsnittet. Vi är tillbaka efter Sverige-Portugal. Vi får se om det är då vi ska åka hem eller om det är vidare mot en kvartsfinal och i så fall vilka Sverige får möta där. Med det så tackar jag så hemskt mycket för att du har lyssnat hela vägen hit.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.